Är fred något eftersträvansvärt? Då är ju frågan om vad som är orsak till fred naturligtvis en väsentlig fråga. I Bibeln talas om många krig, stora krig. Det talas om konflikter. Det talas också om fred, fredstider. En verkligt beryktad tid av fred rådde ju under Salomo i Israel. De 12 stammarna var enade under Davids sons styre. Och det var en tid av överflöd, rikedom. Var kan vi läsa om det? Jo, i första konungaboken, kapitel 4 där och vers 24. Det står att Salomo hade fred på alla sidor runt omkring. Davids son, David hade ju flera söner, men Salomo var den som efterträdde honom på Israels tron. Och efter Salomo så delades det här riket som bestod av 12 stammar. Det kom att bli så när Salomos egen son så småningom blev konung. Rehabiam hette han. Att han hade reagerat på ett väldigt felaktigt sätt, och det gjorde att 10 stammar bröt med judastam och med Jerusalem. Och med de benjaminiter och leviter som bodde i Jerusalem. Och några generationer senare så är det en konung som heter Josafat. Han var konung över Juda. Josafat ville uppenbarligen se de 12 stammarna förenade. Så han var väldigt lyhörd för vilka behov som fanns i Samaria och hos Israels konung då. Juda konung var konung i Jerusalem. Israels konung var konung i Samaria. Som regel var de i stor konflikt och ofta i krig med varann. Men under Josafats tid så var det annorlunda, för Josafat var angelägen om att bevara liksom samband och enhet med de 10 stammarna och med Israels konung. Och därför så vänder sig Israels konung Joram till judakonung Josafat i 3 kapitlet i andra konungaboken. Det var då det uppstod motsättningar med Moab, och orsak till det läser vi om här i kapitlet. Jag läser från första versen. Joram, Ahabs son, blev konung över Israel i Samaria i Josafats, judakonungs, 18:e regeringsår, och han regerade i 12 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock icke så som hans far och mor, till han skaffade bort den balstol som hans fader hade låtit göra. Dock höll han fast vid det Jerobiams, Nebats sons synder, genom vilka denna hade kommit i Israel att synda. Från dessa avstod han icke. Mesa, konungen i Moab, som ägde mycket boskap, hade i skatt till konungen i Israel ärlagt 100 000 lamm och ull av 100 000 vädurar. Men när Ahab var död avföll konungen i Moab från konungen i Israel. Ahab var ju Jorams far. Ja. När Ahab var död avföll konungen i Moab från konungen i Israel. Och orsaken till kriget var alltså bland annat ekonomisk. 100 000 lamm och ull av 100 000 vädur, sannolikt inte fyskam. Och det här fick alltså Israel i skatt, Israels konung i skatt av Moab, konungen i Moab, årligen får man väl förmoda då. Och så plötsligt så upphörde det här att komma. Och då står det att då drog Joram, konung Joram, ut från Samaria och mönstrade hela Israel. Därefter sände han och stad bud till Josef att konungen i Juda och lät säga honom: konungen i Moab har avfallit från mig. Vill du dra med mig för att strida mot Moab? Han svarade: ja, jag vill dra dit upp. Jag så som du mitt folk, så som ditt folk, mina hästar så som dina hästar. Och det här var ju ett ganska ovanligt svar från Juda konung. Därför de hade ju legat i krig med varandra så ofta. Men den här Josafat var så annorlunda sinnad. Och det var faktiskt inte första gången han ställde upp på det här sättet. Militärt för Israels konung. Det skedde även tidigare. Under Ahab. Och vi kan läsa i första konungaboks 22 kapitel. Första konungabok. Nu är vi i andra konungabok. Det står vidare då i 8:e versen. Och han frågade. Det står inte vem som frågade. Men det var förmodligen Josafat, eftersom han sist är citerad här. Han frågade: vilken väg ska vi dra dit upp? Han svarade. Det var väl Israels konung som svarade. Vägen genom Edoms ök. Så drog då konungen i Israel, konungen i Juda och konungen i Edom och stad. Men när det hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten för herren och för djuren som det hade med sig. Det är ganska märkligt, det står ju hur Israels konung vänder sig till Juda konung och de samtalar och de kommer överens. Men när det gäller konungen i Edom så finns det ingen sån överenskommelse. Han bara är med där plötsligt. Konungen i Israel, konungen i Juda och konungen i Edom drog åt stad. Konungen. Det var väldigt många konungar. Förresten heter det inte kung. I Bibeln, vad pratar du om Hans? Det står ju kung i Bibeln, den Bibel jag läser. Ja, det gör det om du läser folkbibeln eller om du läser Bibel 2000. Och tänk att jag är så gammalmodig så jag läser 1917. Jag har försökt gå över ibland till de här nyare översättningarna. Jag har inte varit riktigt konsekvent där. Men vi fortsätter med konungarna, i alla fall den här gången. Det drog och stad. Tillsammans. Inget här om att konungen i Edom blev tillfrågad. Ingenting. Det var väl inget att göra för han då. För Israels konung och Juda konung var överens. Och de drog genom Edoms öken. Så han fick bara helt enkelt följa med. Och nu fanns det inget vatten för 3 konungahären. Då sa Israels konung: ack att Herren skulle kalla tillhopa dessa 3 konungar för att ge dem i Moabs hand. Herren, det var ju han som tog initiativet till Israels konung, men han var så övertygad om det berättigade då att han ansåg att det här hade Herren gjort. Ack att Herren skulle kalla tillhopa dessa 3 konungar för att ge dem i Moabs hand. Ja, det är också en fråga. Men Josafat sa: finns här ingen Herrens profet så att vi kan fråga Herren genom honom? Typiskt Josafat. Det här var inte första gången heller som han fick fråga om det inte fanns någon Herrens profet. Vi läser i första konungaboken, 22 kapitel. Som sagt, det var samma sak. Då kom de överens, Juda konung, Josafat och Israels konung som då var Ahab, om att de skulle draga mot Ramot i Gilead. Och då var det 400 profeter som stod och profeterade om att det skulle vara ett framgångsrikt företag. Men då var Josafat lite tveksam och ställde frågan: finns det ingen annan Herrens profet? Och då trädde Mika upp och han hade ju ett helt annat budskap än de 400. Här finns det inga 400 profeter, här är det bara...
Här är det i en öken och...
Josafat som tycker att det skulle vara på sin plats då de hade hamnat i en ganska prekär situation, det fanns inget vatten. Josafat sa, finns här ingen Herrens profet så att vi kan fråga Herren genom honom? Då svarade en av Israels konungs tjänare och sa, Elisa, Safats son, finns här. Han som plägade gjuta vatten på Elias händer. Elisa som tog över efter Elias. Safat så han som, det här är också en upplysning vi får. Jag tror inte att det står någon annanstans att Elisa på det sättet liksom tydligen var tillhungnad för Elia och göt vatten på hans händer. Och vilken anledning gjorde han det? Var det något Elia led av? Var det någon slags sjukdom eller någon slags plåga som han fick hjälp med vedekvickelse och lindring? Mot? Jag vet inte. Men det talar om ett nära förhållande. Det talar om hur... Den profeten Elisa som tog över efter Elia, han hade levt så nära Elia trots allt. Josafat sa, hos honom är Herrens ord. Amen, och det läser vi om Elisa. Vilken märklig gudsman han var. Särskilt här i andra konungabok är det mycket om honom. Israels konung och Josafat och Edoms konung gick då ner till honom. Men Elisa sa till Israels konung. De kom till Elisa. Elisa sa till Israels konung. Vad har du med mig att göra? Gå du till din faders profeter och till din moders profeter. Det var samma situation som tidigare. Det var tydligen 400 profeter någonstans i alla fall. Som Elisa här kallar för din faders profeter och din moders profeter. Det skulle i sådana fall vara Baals profeter och Aserans profeter. Israels konung svarade honom, bort det att Herren skulle ha kallat ihop dessa tre konungar för att ge dem i Moabs hand. Då sa Elisa, så sant Herren Sebot lever, han vilken tjänare jag är. Om jag inte hade undseende för Josafat juda konung så skulle jag icke akta på dig eller se till dig. Men hämta nu hit åt mig en harpospelare. Så Elisa hade respekt för juda, för judakonung Josafat. Josafat var gudfruktig. Han i sin ungdom stod det, vandrade på David, kung Davids första vägar. Och han blev allt mer frimodig också, stod det, på Herrens vägar. Och han gjorde vad gott var. Elisa hade respekt för honom. Om jag inte hade undseende för Josafat judakonung så skulle jag icke akta på dig. Eller se, jag skulle inte se till Israels konung. Tänk vilken märklig kombination här. Överenskommelse mellan judakonung och Israels konung där Edoms konung liksom bara drogs med. Men hämta nu hit åt mig en harpospel. Så ofta harpospelaren spelade kom nämligen Herrens hand över honom. Och han sa, så säger Herre, gräv i denna dal grop vid grop. För så säger Herren, ni ska inte märka någon vind, ej heller se något regn. Men likväl ska denna dal bli full med vatten. Så att både ni själva ska ha att dricka. Och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren icke ens detta vara nog, utan han vill också ge Moab i er hand. Och ni ska intaga alla befästa städer och alla andra ansenliga städer. Ni ska fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor. Och alla bördiga åkerstycken ska ni fördärva med stenar. Och det var en väldig förödelse som de skulle... åstadkomma i Moab. För att förhoppningsvis då tyckte kanske Israel, för att förhoppningsvis för all framtid hejda Moabs både tillväxt och framfart i regionen.
Är det den enda verkliga förutsättningen för fred som kan tänkas? Att fienden blir totalt nedgjord? Ja, när det gäller krig och konflikten mellan människor så är det något av en öppen fråga. Vi vet att Jesus, han är ju den kvinnans säd som har söndertrampat ormens huvud. Och det är det slaget av totalt nederlag för fienden som det handlar om i Bibeln. Segern över ondskans makt. Det var den seger som Jesus vann när han dog på korsets trä på Golgata. Och i Romarbrevet får vi veta om Guds kärlek som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla.
Det här heter det vidare nu. Och se, om morgonen vid den tid då spisoffret frambärs strömmade vatten till från Edoms sidan så att landet fylldes med vatten. Moabiterna hade nu allasammans hört att konungarna hade dragit upp för att strida mot dem. Och alla de som var vid vapen för ålder eller därutöver blev uppbådade och stod nu vid gränsen. Men bitt i de morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg moabiterna vattnet framför sig rött såsom blod. Då sa de, det är blod. Konungarna har helt visst råkat i strid och där vi dräpt varandra. Ja, det var ju inte uteslutet att det skulle kunna gå så. Det hade ju skett vid upprepade tillfällen under den någon sån här kortvariga historien bakåt. Att konungen i Israel och konungen i Juda drabbade samman. Det gällde ju både för Jerobiam och Rehabiam och även Asa och Baesa och flera andra. Konungarna har helt visst råkat i strid och dräpt varandra, sa han. Nu till plundring Moab. Men när det kom till Israels läge bröt israeliterna fram och slog moabiterna så att det flydde för dem. Och det drog in i landet och slog ytterligare moabiterna. De hade lagt sig i bakhåll. Och på det viset så kom det här alltså bli ett förödande nederlag för Moab. Men också en orsak till fred framöver.
Nu sa jag visst för mycket. Det var ingen varaktig fred. Men de hade faktiskt inte bett om hjälp med mer än att få vatten till sig själva och till djuren. Det var vad de bad profeten om och han gav dem mer än det. Det blev en viss seger här, men den blev inte fullt och helt sådan som de önskar, som vi ska se här framöver. Vad var det som gjorde att det i alla fall blev någon slags fred, om en kortvarig?
De hade fått det intrycket att konungarna hade råkat i strid med varandra. Juda konung och Israels konung hade börjat kriga med varandra. Idag skulle vi kalla det för fake news.
Tillrättalagda nyheter.
Fake news. Kan fake news vara en orsak till fred?
Om fake news är en orsak till fred så borde det ju inte fattas förutsättningar för fred i våra dagar. Fake news är väl ganska så frekvent
och allmänt förekommande, i alla fall så finns det en hel del påståenden om det, och det verkar inte bättre än att det verkar finnas mycket av det slaget. Det är ju aktuellt nu med ett stort freds- och försoningsmöte, är det det? När det här programmet görs ser det ut som om att de stridande i Ukraina och de stridande intressen omkring Ukraina samlas till överläggningar. Och det har redan skett en sammankomst i Istanbul i Turkiet. Jag vet inte hur det går med det, men om det blir den här gången något av något väsentligt eller kanske någon annan gång. Här har vi ju nu världsledare som faktiskt har givit uttryck för att de är angelägna om att fira gudstjänst. Så att president Trump, han har ju sin egen då karismatiska församling i Vita huset. Och president Putin, han har sin egen kyrka, sin egen ortodoxa kyrka. Någonstans in till något av hans lantliga residens. Och vilka ska överlägga i Istanbul och på andra orter om det nu blir av? Det är ju framförallt Ryssland och Ukraina. Och Putin har kallats samman. Hur många konungar eller presidenter har därmed kallats samman? Men finns det någon profet som en gång Elisa? Någon som är beredd att säga ifrån när det behövs och säga till när det behövs? Det finns säkert sådana som är redo att ropa så säger Herren med stor emfas, som den falske profeten Hananja i Jeremias 28 kapitel. Men vad hjälper det om budskapet inte är sant utan lögn? Om det fanns en profet som Elisa, skulle han ha respekt för någon av dagens världsledare? Den här gången i andra Konungabokens tredje kapitel så kan vi läsa vidare hur det gick. Israel gjorde ett angrepp och de slog Moab, står det. Både utanför Moabs eget land och i Moabs eget land. Och i 25 versen läser vi: städerna förstörde det, och på alla bördiga åkerstycken kastade det var och en sin sten, till dess det hade överhöljt dem. Och alla vattenkällor täppte det till, och alla nyttiga träd fällde det. Så att det till slut lämnar kvar endast stenarna av Kir-Hareset. Men när slungkastarna omringade staden och besköt den, och Moabs konung såg att han icke kunde hålla stånd i striden, tog han med sig 700 svärdbeväpnade män för att slå sig igenom till Edoms konung. Men det kunde det icke. Varför skulle de slå sig igenom till Edoms? Det verkar som om Edoms konung var den svaga länken här i det här krigsföretaget mot Moab. Han hoppades kunna på något sätt komma till, men det gjorde han inte. Han kom inte fram till Edoms konung. Då står det någonting här i slutet av kapitlet, någonting ganska så märkligt. Då tog han sin förstfödde son, den som skulle bli konung efter honom, och offrade den på muren till ett brännoffer. Då drabbades Israel av svår hemsökelse, så att de måste bryta upp och lämna honom i fred och vända tillbaka till sitt land igen. När inget annat gick så företog han sig det här till synes vansinniga, att offra sin förstfödde son till brännoffer. Frågan är ju till vilken gud? Hans egen gud förstås. Och det var ju inte Israels Gud. Men det här var alltså en gärning som trots allt hade med sig en sån väldig kraft. Så att det inte gick att fullfölja det här krigsföretaget riktigt. Och det vet vi också att det här är okulta krafter som Bibeln talar om. Och som Herren Jesus själv talar om och förvarnar om. Att man ska kunna räkna med att det kommer att spelas ut i ändens tid. Ja, så säger Herren Jesus själv när han undervisar sina lärjungar. I Matteus evangeliets 24 kapitel om vad som ska ske i ändens tid, under vedermödans tid. Han säger i vers 23, om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tro det icke. För människor som falskeligen säga sig vara Messias ska uppstå. Så och falska profeter, och det ska göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl det utvalda. Jag har nu sagt det förut, därför om man säger till er, se han är i öknen, så gå icke dit ut. Se han, eller se han är inne i huset, så tro det icke. För så som ljungelden när den går ut från öster syns ända till väster, så ska människosonens tillkommelse vara. Är vi redo? Är du redo? Det gäller att vaka, vaka inför tidshändelserna, vaka inför det profetiska ordet. I Bibeln talas om många krig, om stora krig. Så talas det om ett krig som är det allra sista stora kriget. Och ser vi med andliga ögon, ser vi inte hur redan idag på ett sätt vilddjuret tillsammans med konungarna på jorden samlas för att utkämpa sin strid mot honom som sitter på hästen, den vita hästen, mot hans härskara. Enligt uppenbarelsebokens 19 kapitel och 19 vers. Så låt oss inte begära makt och styrka, men hoppas på Gud, han som har vunnit seger, Jesus Kristus. Guds svaghet är starkare än människor. Amen.